Från början var jorden alldeles tom. Det var mörkt överallt. Men Gud fanns och han hade en plan. Låt det bli ljust, sa han. Och plötsligt blev det strålande ljust överallt. Gud kallade ljuset för dag. Mörkret kallade han natt. Och när det blivit ljust och sedan mörkt igen hade den första dagen gått. Nästa dag sa Gud: jag vill att det ska vara rymd och luft. Och så gjorde han rymd och luft kring jorden. Gud kallade allt detta för himmel. Den tredje dagen gjorde Gud floder och hav. Han formade bergen och öknarna, öarna och stränderna. Han planterade höga träd, gräs som vajade och blommor i alla färger. På den fjärde dagen satte Gud upp stora ljus på himlen. Den glödande solen skulle lysa på dagen och de gnistrande stjärnorna och månen på natten. På den femte dagen fyllde Gud vattnet med fiskar i alla former och storlekar. Han gjorde fåglarna som svävade fram i luften. På den sjätte dagen gjorde Gud alla djuren. Djur med päls, djur med skal, släta och blanka djur. Samma dag gjorde Gud också människan. När Gud var färdig såg han att allt som han hade gjort var väldigt fint. Då vilade han ett slag. Mannen som Gud hade gjort hette Adam. Han fick en väldigt viktig uppgift. Han bestämde vad alla djuren skulle heta. Det fanns så många fantastiska djur, men ändå kände Adam sig ensam. Gud sa: det är inte bra för Adam att vara ensam. Därför gjorde Gud en kvinna. Adam kallade henne Eva. Eva var precis den som Adam behövde. Hon kunde hjälpa honom med allt. Nu bodde Adam och Eva i Eden, som var en underbar trädgård. Där fanns träd med de härligaste frukter. Gud sa till Adam och Eva att de fick äta av vilka frukter de ville, utom av en sort. Han sa: ni får aldrig äta frukten från trädet som ger kunskap om gott och ont. En dag kom en orm fram till Eva. Ormen sa:
titta så fina frukterna ser ut på trädet som ger kunskap om gott och ont. De smakar gott. Och så blir du klok av dem också. Bry dig inte om vad Gud säger. Ta en och smaka.
Frukterna såg verkligen goda ut. Eva kunde inte låta bli att ta en och smaka. Hon plockade en till och gav till Adam. Han smakade också på frukten, trots att han visste vad Gud hade sagt. På kvällen kom Gud gående genom trädgården. Adam och Eva försökte gömma sig. Gud ropade: Adam, var är du? Adam svarade:
jag har gömt mig. Jag blev rädd när du kom.
Då frågade Gud:
har ni ätit av frukterna som jag sa att ni inte fick äta av?
Ja, Eva åt först, svarade Adam. Ormen sa till mig att jag kunde göra det, sa Eva.
Då blev Gud ledsen. Han sa till ormen:
hädanefter måste du åla dig fram på magen.
Till Adam och Eva sa Gud:
ni var olydiga mot mig, nu får ni inte bo kvar i trädgården.
Det var en sorglig dag för Adam och Eva. Gud satte en ängel utanför trädgården. Ängeln hade ett svärd av eldslågor och svingade det fram och tillbaka för att ingen skulle kunna gå in i trädgården. Många år hade gått sedan Adam och Eva lämnat trädgården. Människorna hade börjat glömma Gud och de gjorde stygga saker. Det fanns bara en riktigt god man och han hette Noa.
Jag ångrar att jag gjorde människorna, sa Gud. Jag tänker börja om från början.
Gud sa till Noa att han skulle bygga en stor båt som kallades ark. Gud visade Noa precis hur den skulle byggas. Och när arken var färdig
sa Gud till Noa att ta in djur i den. Noa lydde Gud. Han tog två djur av varenda sort som fanns in i arken. Sedan stängde Gud dörren. Snart började det regna. Först gjorde regndropparna små pölar, men pölarna blev större och större. De stora pölarna växte först till bäckar och sedan till brusande floder. Och till sist var allt ett enda svallande hav. Snart var hela jorden täckt med vatten. Arken kastades fram och tillbaka av vågorna, men Noa och hans familj och alla djuren var trygga och torra inne i arken. Så en dag slutade att regna. Noa öppnade ett fönster i arken och när han tittade ut såg han vatten överallt. Han släppte ut en duva, men den kom snart tillbaka. Den kunde inte hitta någonstans att vila. Nästa gång Noa släppte ut duvan kom den tillbaka med ett olivlöv i näbben. Vattnet hade börjat sjunka undan. Tredje gången kom duvan inte tillbaka alls. Och nu var det dags att gå ut ur arken. Arken hade landat på en bergstopp. Noa och hans familj och alla djuren gick ut ur arken. Noa tackade Gud för att han hade bevarat dem. Och Gud satte upp en skimrande regnbåge på himlen och lovade att det aldrig mer skulle regna så mycket att hela jorden blev täckt med vatten. Så länge världen var ny pratade alla människor samma språk. De hade ett ord som betydde hej, ett annat ord för hungrig och ett som betydde trött. De kunde prata med varandra och förstå varandra. En dag när de pratade med varandra fick de en idé. Någon sa:
"Jag vet, vi gör tegelstenar och bygger ett jättehögt torn. Så högt att det når ända upp till himlen. Då kommer alla andra att tycka att vi är bäst i hela världen."
Men Gud ville inte att de skulle bygga tornet. Han såg att de var själviska och malliga. Därför ändrade han på deras språk så att alla plötsligt pratade olika. När någon sa något till en annan lät orden konstiga och annorlunda. Människorna blev förvirrade. De kunde inte förstå varandra längre. Därför kunde de inte heller arbeta tillsammans. Så de slutade att bygga sitt torn. Tornet som aldrig blev färdigt kallade de för Babels torn. En gång levde en god man som hette Abraham. Gud hade en särskild plan för honom. Han sa åt Abraham att fara till ett nytt land. Och Abraham gav sig iväg från sitt hem. Han packade ihop alla sina saker, tält, tallrikar, kastruller och kläder. Han samlade ihop alla sina djur och så gick han till det nya landet som Gud ville visa honom. Abrahams fru Sara och hennes brorson Lot följde med honom. Abraham och Lot tog också med sig sina herdar som kunde sköta om alla deras djur. Det var bara ett problem. Abrahams herdar och Lots herdar, de bråkade hela tiden med varandra. Abraham sa till Lot:
"Jag är trött på allt det här bråket. Ta dina herdar och välj ut en plats där du vill bo. Så ska jag ta mina herdar och flytta någon annanstans."
Lot fick välja först. Han tog den plats som han tyckte såg bäst ut. Där fanns massor av vatten och gräs för hans djur. Abraham tog med sig sina djur och sin familj och satte upp sina tält under de stora träden på en plats som heter Hebron. Gud gav Abraham ett löfte. Han sa:
"Du kommer att få så många barn och barnbarn och barnbarns barn att ingen ska kunna räkna dem. Och hela ditt land som du nu ser framför dig ska bli ditt."
En mycket varm dag satt Abraham utanför sitt tält. När han tittade upp såg han plötsligt tre män som stod en bit därifrån. Han blev glad över att ha fått besök, så han skyndade sig fram till dem och bad dem stanna och äta middag. Abraham sprang sen till sitt tält.
"Skynda dig, Sara," sa han. "Ta fram mjölet och baka lite bröd. Vi har fått middagsgäster."
Sara lagade en god middag åt gästerna. Medan de åt sa männen något väldigt överraskande.
Nästa år ska du och Sara få en liten pojke,
sa de till Abraham. Det här var väldigt konstigt, för Abraham och Sara hade inga barn. Och nu var de för gamla för att få småbarn. Sara hörde vad männen sa och hon började skratta. Hon trodde inte på dem. Då sa Gud:
Varför skrattade Sara? Finns det något som är svårt för Herren?
Och Gud höll sitt löfte. Trots att Abraham och Sara var gamla gav Gud dem en liten pojke. De kallade honom Isak. När Isak blivit vuxen ville Abraham att han skulle gifta sig. Abraham kallade på en av sina tjänare och sa till honom:
Gå tillbaka till det land vi kom ifrån och skaffa en fru åt Isak där.
Tjänaren tog med sig 10 kameler och reste långt, långt bort. En kväll kom han till en stad som hette Nahor. Han stannade vid en brunn och bad till Gud om hjälp. Så här bad han:
När flickorna kommer för att hämta vatten i brunnen, visa mig då vilken flicka du har valt ut åt Isak. Låt henne bjuda mig på vatten och sedan ge mina kameler vatten också.
Nu kom en flicka fram till brunnen och hon bar på en vattenkruka. Flickan hette Rebecka. Tjänaren bad henne om lite vatten och hon gav honom. Sedan sa hon: Jag ska ge dina kameler vatten också. Tjänaren tackade Gud. Nu förstod han att det här var den flicka som Gud hade valt ut. Han gav henne en ring och 2 armband. Och senare på kvällen frågade han Rebeckas far och bror om hon fick gifta sig med Isak. Och de sa ja. Nästa dag följde Rebecka med tjänaren tillbaka. Isak tyckte mycket om Rebecka. Och de gifte sig med varandra. De fick 2 tvillingpojkar som hette Esau och Jakob. Så småningom blev Isak gammal och han såg inte så bra längre. Han kallade på sin son Esau.
Jag vill ge dig en speciell välsignelse därför att du är den äldste sonen, sa han. Laga min älsklings mat åt mig. Och kom sedan tillbaka så får du välsignelsen.
Isaks fru Rebecka hörde vad Isak sa till Esau. Men Gud hade sagt till henne att det var Jakob som skulle bli släktens ledare. Så att hon ville att han skulle ha välsignelsen istället. Hon lagade Isaks älsklingsmat. Och sedan satte hon fast getskinn på Jakobs armar så att han skulle kännas lika luden som Esau. Jakob låtsades att han var Esau. Han tog in maten till Isak och Isak kände på Jakobs håriga armar och trodde att han var Esau. Och så välsignade han Jakob. Esau blev väldigt arg när han fick reda på att Isak hade gett välsignelsen till hans bror Jakob. Så därför skickade Rebecka bort Jakob ett tag. Jakob gick och gick. Och när det blev kväll stannade han för att vila. Han la en sten under huvudet till kudde. Medan han sov hade han en vacker dröm. I drömmen såg han en stege som gick från jorden ända upp till himlen. Änglar gick upp och ner för stegen och längst upp stod Gud.
Jag ska ta hand om dig och vara med dig vart du än går, sa Gud till Jakob.
När Jakob vaknade sa han:
Nu vet jag att Gud är med mig.
Han tog stenen som han hade haft huvudet på och ställde den på kant. Han kallade platsen för Betel och lät stenen stå där som ett minne av drömmen han hade haft. Jakob reste långt bort till sin morbrors hus. Han arbetade åt sin morbror och vaktade fåren. Medan Jakob var där gifte han sig. Han fick 12 söner. Jakobs stora familj bodde hos hans morbror i många år. Men Jakob ville gärna komma hem igen. Så en dag samlade Jakob ihop alla sina djur och sin familj och allt han ägde. Tillsammans reste de hela vägen tillbaka till det land där Esau bodde. Jakob var rädd att Esau fortfarande skulle vara arg på honom. Därför skickade han presenter till Esau. Han skickade sina tjänare och bad dem säga: "Snälla Esau, var inte arg på mig längre." Men Esau var inte arg. Han kom springande till Jakob och kramade och kysste honom. Han blev glad att se sin bror igen. Jakob bodde nu i Kanans land och han hade 12 söner. En av sönerna hette Josef. Jakob tyckte mer om Josef än om de andra barnen. En dag fick Josef en ny rock av Jakob. Det var en väldigt fin rock. Den hade många färger, men Josefs bröder blev avundsjuka. De hade också velat ha nya rockar. De blev väldigt arga. Josef hade en konstig dröm. Han berättade drömmen för sina bröder. Jag drömde att vi samlade kärvar på åken. Min kärve stod rakt upp. Men era kärvar, de böjde sig och bugade sig för min. Josef hade en annan dröm. Solen, månen och 11 stjärnor, de bugade sig för mig, sa han. Hans bröder tyckte inte om hans drömmar. De var avundsjuka. De ville bli av med Josef. Så de sålde honom till några affärsmän som var på väg till ett främmande land. Männen tog med sig Josef ända till Egypten. Men Gud var fortfarande med Josef. Josef hade det svårt i Egypten. Han kom i fängelse fast han inte hade gjort något ont. Men Gud var fortfarande med Josef. Fångvaktaren tyckte om honom och han lät Josef hjälpa till att sköta om de andra fångarna. En av fångarna hade varit tjänare hos kungen innan han kom i fängelse. Han brukade servera alla dryckerna åt kungen. Och en natt hade kungen tjänare en dröm. Han drömde att han serverade kungen en dryck. Tjänaren berättade sin dröm för Josef. Då sa Josef: "Drömmen betyder att du snart ska få komma ut ur fängelset. Du ska få tillbaka ditt gamla jobb." Kungens tjänare blev frisläppt ur fängelset. Josef bad tjänaren att inte glömma honom. Han ville att tjänaren skulle hjälpa honom så att han också kunde få bli fri. Men tjänaren glömde bort Josef. En natt hade kungen en dröm. Han drömde att 7 stora tjocka veteax växte på samma strå. Och sedan kom det upp 7 tunna och 7 smala ax. Och de tunna axen, de åt upp de tjocka. Han drömde också att han såg 7 tjocka kor. Och så kom det 7 magra kor och mumsade i sig de tjocka korna. De här drömmarna gjorde kungen orolig. Han frågade sina kloka män vad drömmarna betydde, men de visste inte. Och då kom tjänaren ihåg Josef. Han berättade för kungen om Josef och kungen skickade bud efter Josef. När Josef kom sa han till kungen: "Dina drömmar, de betyder att det ska bli 7 bra år i Egypten. Det ska finnas gott om mat att äta. Men sedan kommer det 7 dåliga år när ingenting växer." Kungen förstod att Josef var klok, så han lät Josef vara med och regera. Josef hjälpte folket att spara mat under de 7 bra åren. När de dåliga åren kom och ingenting växte, kunde de äta av den mat de hade sparat. I Kanans land där Josefs familj bodde, växte det heller ingenting. Men de fick höra att det fanns mat i Egypten och Josefs bröder reste dit för att skaffa mat. De visste inte att de skulle bli tvungna att köpa maten av Josef. Bröderna bugade sig för Josef. De visste inte att han var deras bror. De kände inte igen honom. Men han visste vilka de var. Ändå talade han inte om för dem vem han var. De bad om mat och han lät dem köpa vad de behövde. Bröderna reste hem igen, men det dröjde inte länge förrän maten var slut igen och de var tvungna att åka tillbaka till Josef. Än en gång bugade sig för honom och den här gången talade Josef om att han var deras bror. Nu hade det som Josef drömde verkligen hänt. Josefs bröder blev rädda för honom eftersom de hade varit så stygga mot honom. Men Josef sa, var inte rädda. Gud gjorde något bra av det som hände. Josef kysste alla sina bröder och de åkte hem och berättade för sin far att Josef hade det bra i Egypten. Sedan flyttade hela familjen dit för att få vara tillsammans med Josef. Josef blev gammal och till slut dog han. Många år senare regerade en ny kung i Egypten. Han kom inte ihåg Josef och han tyckte inte om Josefs släktingar. Han tvingade dem att arbeta hårt. Han ville inte ens att pojkar skulle få födas i deras familjer. Josefs släktingar i Egypten var många nu. De kallades för israeliter. Israeliterna var rädda för den elake kungen. En dag föddes en pojke i en israelitisk familj. Mamman ville gömma barnet för kungen så hon gjorde en speciell korg som kunde flyta. Hon la babyn i korgen och sedan bar hon ner den till floden och lät den flyta ut på vattnet. Babyns stora syster gömde sig vid stranden för att se vad som skulle hända. Då såg hon att kungens dotter, prinsessan, kom ner till floden. Prinsessan såg korgen och hon öppnade den och hittade babyn. Hon tyckte mycket om babyn och ville gärna ha den till sin egen. Då gick babyns stora syster fram till prinsessan och frågade, vill du att någon ska hjälpa dig att sköta om babyn? Ja tack, sa prinsessan. Då sprang flickan hem och hämtade sin mamma så att hon kunde ta hand om babyn. Babyns mamma skötte om honom väldigt bra och när han blivit en stor pojke tog hon honom till prinsessan. Prinsessan kallade honom för Mose. Mose växte upp i kungens slott. När Mose blev stor lämnade han slottet. Han tyckte inte om att kungen tvingade hans folk att arbeta så hårt. Han gav sig iväg till ett annat land. Där blev han fåraherde. En dag när han vaktade fåren såg han plötsligt en buske som brann. Men den brann inte upp. När han gick för att titta närmare på busken ropade Gud på honom.
Mose, du ska gå tillbaka till kungen. Säg åt honom att han ska låta mitt folk gå.
Mose blev rädd. Men Gud sa,
jag ska vara med dig. Jag lovar att jag ska föra ut folket ur Egypten. Jag ska leda dem till ett speciellt land.
Men Mose var rädd i alla fall.
Då sa Gud, kasta din hederstav på marken.
Mose kastade staven och då förvandlades den till en orm.
Ta upp den igen, sa Gud.
Mose tog upp ormen och då blev det en stav igen.
Sådana här tecken tänker jag använda för att visa kungen att jag är med dig, sa Gud.
Mose gick tillbaka till Egypten och han berättade för sitt folk att Gud skulle hjälpa dem ut ur Egypten och leda dem till ett nytt land. Mose gick till kungen i Egypten.
Gud vill att du ska låta hans folk gå, sa han.
Men kungen sa nej. Först gjorde Gud så att allt vatten blev blod. Folket kunde inte dricka vattnet. Men kungen ville inte låta israeliterna gå i alla fall. Då gjorde Gud så att det blev fullt med grodor. Det fanns grodor i ugnen, i sängarna, ja, överallt. Kungen sa:
se till så att grodorna kommer bort. Då ska jag släppa folket.
Men när Gud tagit bort grodorna sa kungen att folket inte fick gå i alla fall. Sedan gjorde Gud så att det blev fullt med mygg i hela landet. Myggen kom på både människor och djur, men kungen ville ändå inte släppa folket. Nu skickade Gud flugor över Egypten. Husen var fulla av flugor, marken var täckt av flugor. Då sa kungen:
folket får väl gå då, men flugorna måste också bort.
Då tog Gud bort flugorna, men kungen lät inte folket gå i alla fall. Då sa Gud:
era kor och hästar och åsnor ska bli sjuka.
Och det var precis vad som hände. Alla djur blev sjuka, men kungen ville ändå inte låta folket gå. Då gjorde Gud så att människorna i Egypten blev sjuka. De fick hemska utslag på kroppen, men Gud ville inte släppa folket i alla fall. Nu lät Gud det börja storma och hagla. Haglet slog ner på allt som växte på åkrarna. Då sa kungen:
nu räcker det! Ta folket och gå!
Men när det hade slutat hagla sa han än en gång:
nej, ni får inte gå.
Då skickade Gud gräshoppor över hela Egypten. De var så många att marken var svart. De åt upp frukterna på alla träd. Kungen sa:
ta bort gräshopporna, sen kan ni gå.
Men när gräshopporna var borta ändrade han sig igen. Och Gud gjorde så att det blev mörkt i hela landet. Det var kolmörkt, fast det var mitt på dagen. Ingen kunde se något, man kunde inte gå ut. Men kungen ville fortfarande inte låta folket gå. Då sa Gud:
den äldste pojken i varje familj hos Egyptens folk ska dö. Men inget ska hända mitt folk.
Och det blev precis som Gud hade sagt. Och den natten kallade kungen på Mose.
Ge er iväg,
sa han. Och Guds folk packade ihop allt de ägde och gick. Gud ledde israeliterna ut ur Egypten. Han gick framför dem som en molnpelare på dagen och som en eldpelare på natten. Han ledde dem till stranden av ett stort hav. Men den egyptiske kungen hade skickat sin armé efter israeliterna. De blev väldigt rädda. Soldaterna jagade dem, men de kunde inte komma någonstans, för det fanns bara hav framför dem.
Var inte rädda. Gud ska ta hand om oss, sa Mose.
Och Gud tog verkligen hand om dem. På natten skickade Gud en stark vind som knuffade havet åt sidan. Guds folk kunde gå rakt igenom havet på havsbotten. På båda sidor om dem hade vattnet knuffats undan. De gick genom havet på torr mark. Kungens armé följde efter dem. De försökte också gå rakt igenom havet, men då gjorde Gud så att vattnet rann tillbaka och alla soldaterna drunknade i havet. Gud räddade sitt folk och de tackade Gud och sjöng en lovsång till honom. Guds folk vandrade länge, länge. Efter ett tag började de klaga. De sa att de inte fick tillräckligt med mat. Då skickade Gud mat till dem. På morgonen, lagom till frukost, hittade de något på marken som de gjorde gott bröd av. De kallade det för manna. På kvällen var det fullt av ett slags fåglar på marken. Det var bara att fånga dem. Israeliterna vandrade vidare. Överallt dit de kom gav Gud dem manna. Men på en plats fanns det inget vatten. Så folket började klaga igen.
Ge oss vatten att dricka,
sa de till Mose. Mose frågade Gud vad han skulle göra. Då visade Gud Mose en stor klippa. Han sa åt Mose att slå med sin stav på klippan, och Mose gjorde som Gud sagt, och då strömmade vatten ur klippan. allt folket kunde dricka så mycket de ville. En dag slog israeliterna läger i närheten av ett stort berg. Gud sa åt Mose att gå upp på berget. Han ville tala med Mose. Berget började skaka och det täcktes av ett tjockt moln. Det åskade och blixtrade. Gud hade kommit till berget i molnet. Mose gick upp på berget och där uppe talade han med Gud. Gud gav Mose några regler som han ville att hans folk skulle lyda.
Ni ska inte döda. Ni ska inte stjäla. Och ni ska lyda er mamma och pappa.
Gud gav dem många andra regler också. Gud sa också åt Moses att bygga ett hus där de kunde fira gudstjänst. Folket byggde huset som ett tält, precis som Gud sagt att det skulle vara. De kallade tältet för tabernaklet. Molnet som gick framför dem på vandringen var ovanför tabernaklet. När molnet flyttade sig, då följde de med. De tog tabernaklet med sig. Och när molnet stannade, då stannade också folket. Till slut kom Guds folk fram till landet som Gud hade lovat dem.
Skicka in några män i landet för att se efter hur det är där, sa Gud.
Mose valde ut 12 män och sa till dem:
gå in i landet, kom sedan tillbaka och berätta om det verkar bra eller dåligt. Se efter om människorna som bor där är starka eller svaga.
Männen gick in i det nya landet och de kom tillbaka med en massa goda frukter och sa:
det är ett bra land, men människorna där, de är starka. De kommer att slåss och de vinner säkert.
Israeliterna blev rädda.
Vi kan inte gå in i landet, sa de.
2 män som hette Josua och Kaleb sa:
var inte rädda. Gud är med oss.
Men folket lyssnade inte på dem och Gud blev ledsen på sitt folk. De trodde inte att han skulle hjälpa dem. Därför sa Gud:
ni får inte gå in i landet än. Ni måste vandra omkring i 40 år till.
Och det var just vad de gjorde. Gud gjorde sitt folk starkt. Människor i andra länder var rädda för dem. Kungen i landet Moab var också rädd. Han ville slåss mot Guds folk, men han ville vara säker på att vinna. Därför talade han med en man som hette Bileam. Bileam var en människa som kunde välsigna och förbanna andra människor. När han välsignade någon eller sa fina ord, så gick det bra för den människan. Men när han förbannade eller sa dåliga saker, så gick det dåligt för den han förbannade. Kungen i Moab sa till Bileam att han skulle ge honom pengar om han förbannade Guds folk. Den natten talade Gud till Bileam. Han sa åt Bileam att inte förbanna sitt folk. Nästa dag, när Bileam skulle gå till kungen, stod en ängel mitt i vägen och stoppade honom. Bileam såg inte ängeln, men hans åsna såg den. Åsnan gick av vägen och klev ut på en åker. Bileam blev arg och började slå åsnan. Då gick åsnan och ställde sig vid en mur och Bileam fortsatte att slå sin åsna. Och då la sig åsnan ner på vägen, men Bileam slog åsnan igen. Men då gjorde Gud så att åsnan började prata.
Varför slår du mig?
Sa den.
Du retar mig, sa Bileam.
Då såg Bileam också ängeln. Och han bugade sig ner till marken. Gud sa:
varför slog du din åsna? Jag skickade min ängel för att stoppa dig. Det du tänker göra är inte rätt.
Bileam svarade:
jag har gjort fel. Vill du att jag ska gå hem igen?
Gud sa:
nej, du ska gå till kungen, men du ska välsigna mitt folk, inte förbanna det.
Och Bileam gick till kungen, men han välsignade Guds folk istället för att förbanna det. Gud gav sitt folk en ny ledare. Han hette Josua. Han ledde Guds folk till det nya landet som Gud hade lovat att ge dem. Den första staden de kom till hette Jeriko. En stor mur gick runt omkring staden. Josua skickade två män till Jeriko för att se efter hur det var där. Kungen i Jeriko fick reda på att männen kommit in till hans stad. Han ville få tag i dem. Men de gick hem till en kvinna som hette Rahab. Och hon hjälpte dem att gömma sig på taket. Kungens män kunde inte hitta dem där. Rahabs hus låg alldeles intill stadsmuren. På natten släppte hon ut de två männen genom sitt fönster med ett rep. De lovade att hjälpa henne en annan gång eftersom hon hade hjälpt dem. Jeriko var en stark och mäktig stad. Men Gud talade om för Josua hur han skulle göra för att ta staden. Han gjorde precis som Gud hade sagt. Han lät sina soldater marschera runt staden i 6 dagar, en gång om dagen. Den sista dagen gick de 7 varv runt staden. Prästerna blåste i sina trumpeter och allt folket ropade högt. Och då föll murarna kring hela Jeriko. De två männen sprang till Rahabs hus och de hjälpte henne att komma ut ur staden. Efter det bodde Rahab och hennes familj tillsammans med Guds folk. När Guds folk hade flyttat in i sitt nya land kom många fiender för att slåss mot dem. Gud valde ut en man som hette Gideon att vara ledare för folket. Gud sa,
du ska ta hand om mitt folk.
Då tog Gideon en tuss fårull och sa till Gud,
jag lägger den här tussen på marken ikväll. Om den är våt imorgon bitti och marken är torr, då vet jag att det du sagt är sant.
Och det blev precis så som Gideon hade bett om. Då sa Gideon,
bli inte arg Gud, men om du verkligen menar att jag ska ta hand om ditt folk, så låt ulltussen vara torr imorgon bitti och marken runt omkring den våt.
Än en gång blev det precis som Gideon bett. Och då valde Gideon ut en armé åt sig. Flera tusen soldater var med i armén. Men Gud skickade hem de flesta av dem. Till slut hade Gideon bara 300 män kvar. Då talade Gud om för Gideon hur de skulle vinna utan att ens behöva slåss. Och så här gjorde de. Sent på kvällen tog alla männen varsin fackla, en tom lerkruka och en trumpet. De gömde facklorna i lerkrukorna och sedan kröp de fram till fiendelägret. När Gideon gav tecken blåste alla hans män i sina trumpeter och slog sönder lerkrukorna. Och då blev fienderna så rädda att de sprang sin väg. Guds folk vann utan att de ens behövde slåss. Snart kom dock fienderna tillbaka. Och nu valde Gud ut en annan man att rädda folket. Han hette Simson. Gud hade sagt åt Simson att aldrig klippa håret. Så länge Simson lydde Gud var han väldigt stark. En gång var Simson i en stad som hette Gaza. Runt staden gick en mur med en stor port. Folket i Gaza ville få tag på Simson. Men Simson gav sig iväg mitt i natten och han rev ner de stängda stadsportarna och bar bort dem på sina axlar. Fienderna bad en kvinna som hette Delila att ta reda på hur man kunde göra Simson svag. Hon frågade Simson och han svarade,
bind mig med 7 rep.
Och den natten band fienderna honom med 7 rep. Men när Simson vaknade slet han av repen hur lätt som helst. Delila frågade Simson gång på gång varför han var så stark. Och till slut sa Simson,
om någon klipper av mitt hår, då blir jag svag.
Och den natten tog Delila dit en man som klippte av Simsons hår medan han sov. Nu var inte Simson stark längre och fienderna tog honom och satte honom i fängelse. Men Gud lät Simson vinna till slut i alla fall. Det hände när hans fiender hade en fest i ett stort hus. De tog med sig Simson till festen och då gav Gud honom hans styrka tillbaka. Simson slog omkull pelarna som höll uppe taket i huset och taket föll ner rakt över alla fienderna. Gud hade räddat sitt folk än en gång. Rut bodde långt ifrån Judaland, det land där Guds folk bodde. Men hon bodde tillsammans med Naomi som kom från Juda. Rut hade gift sig med Naomis son, men han var död nu. Och Naomis man var också död, så Naomi ville gå tillbaka till Juda.
Nu får du nog gå hem till dina föräldrar,
sa Naomi till Rut. Men då sa Rut, snälla Naomi, ta med mig, jag vill gå dit du går. Jag vill bo där du bor. Jag vill att ditt folk ska vara mitt folk och att din Gud ska vara min Gud. Och då fick Rut följa med Naomi till Juda. I Juda var Rut tvungen att arbeta för att skaffa mat åt sig och Naomi. Hon arbetade på åkrarna. Där plockade hon sädesax som hade blivit över efter skörden. Bonden som ägde åken hette Boas. Boas visste att Rut hjälpte Naomi. Han sa åt sina arbetare att lämna kvar många sädesax på marken åt Rut. Han var glad över att hon plockade sädesax på hans åker. Rut förstod att Boas var en snäll man. Boas tyckte så mycket om Rut att han gifte sig med henne. Och de fick en liten pojke som hette Obed. Och de var väldigt lyckliga tillsammans. En gång levde en kvinna som hette Hanna. Hanna var så ledsen för hon hade inga barn. Hon ville så gärna få en liten baby. En dag gick hon och hennes man till templet för att be till Gud. Hanna grät och sa till Gud,
nu om du gör så att jag får en baby så lovar jag att mitt barn ska arbeta för dig hela sitt liv.
Prästen som hette Eli såg Hanna. Han förstod att något var på tok. Hanna berättade vad hon hade bett om. Och då sa Eli,
gå hem nu och var alldeles lugn. Gud ska säkert ge dig det som du bett om.
Hanna gick hem och Gud hörde hennes bön. Hon fick en liten pojke som hon kallade för Samuel. När Samuel var stor nog tog hans mamma med honom till templet där han skulle bo hos Eli. En kväll när de hade gått och lagt sig hörde Samuel en röst som ropade på honom. Samuel trodde att det var Eli så han sprang in till honom. Här är jag, sa Samuel. Men Eli svarade,
jag har inte ropat på dig. Gå och lägg dig igen.
Och då gick Samuel och la sig. Men så hörde han rösten igen.
Samuel!
Samuel steg upp och sprang in till Eli igen. Här är jag, sa han.
Jag har ju inte ropat på dig, sa Eli. Gå och lägg dig igen.
Än en gång hörde Samuel samma sak.
Samuel!
Han sprang in till Eli. Här är jag ju, sa han. Och då förstod Eli att det var Gud som hade ropat. Han sa till Samuel,
gå och lägg dig igen. Om du hör rösten så ska du säga, tala Herre, jag lyssnar.
Och så gick Samuel och la sig i sin säng igen. Då ropade Gud igen,
Samuel, Samuel!
Samuel sa, tala Herre, jag lyssnar. Då talade Gud till honom. Gud talade till Samuel många gånger. Och Samuel berättade för Guds folk vad Gud hade sagt. Han blev en profet. Guds folk hade ingen kung. Gud ledde dem genom sin profet Samuel. Men en dag sa folket,
vi skulle vilja ha en kung till ledare.
Samuel talade med Gud om saken. Gud sa,
ge dem en kung, men säg till dem att de kommer att ångra sig. De blir ju tvungna att lyda sin kung och det kan hända att kungen säger åt dem att göra saker som de inte vill göra.
Samuel berättade för folket vad Gud hade sagt. Men de ville ändå ha en kung. Gud valde ut en kung åt dem. Han hette Saul. Han var väldigt lång men ganska blyg. När det var dags för Saul att bli kung gömde han sig. Men folket hittade honom. De ledde fram honom så att alla kunde se honom och allt folket ropade:
Länge leve kungen!
I början var Saul en bra kung. Men efter ett tag slutade han att lyda Gud. Då sa Gud till Samuel att han ville ha en annan kung till sitt folk. Gud sa åt Samuel att gå hem till Isai. Isai hade 8 söner och Gud ville att en av sönerna skulle bli den nya kungen. Isai kallade på sina söner. Samuel tittade på den första. Det här är nog den som Gud har valt ut, tänkte han. Men Gud sa,
nej, nej, du tänker bara på hur han ser ut. Jag tänker på hur han är i sitt hjärta.
Samuel tittade på Isais söner i tur och ordning, men ingen av dem var den som Gud hade valt ut. Har du inga flera söner? Frågade Samuel.
Ja, jag har en till,
sa Isai.
Men han är ute och vaktar fåren.
Jag ber honom komma in, sa Samuel. När den sista sonen kom in sa Gud,
den här är det.
Pojken hette David. Samuel sa till David att han skulle bli kung en dag. Guds folks fiender kom och ville slåss. De skickade fram sin allra bästa soldat. Han hette Goliat. Och han var över 3 meter lång. Han ropade till Sauls armé,
välj ut en man som vågar slåss mot mig. Om han vinner ska vi bli era tjänare. Men om jag vinner ska ni bli våra tjänare.
Alla männen i Sauls armé var rädda. De visste att Goliat var starkare än dem. Det var ingen som ville slåss mot honom. Davids bröder var med i Sauls armé. Men David var hemma och vaktade fåren. En dag kallade Davids pappa på honom.
Gå med det här brödet till dina bröder, sa han.
David gick till sina bröder och så fick han se hela armén. Han fick se Goliat också och han såg hur rädda alla var för honom.
Jag ska slåss mot Goliat,
sa David. Men då sa Saul,
du är ju bara en pojke. Hur ska du kunna slåss mot Goliat?
Gud ska nog hjälpa mig,
sa David. Saul gav David sin rustning och sin hjälm. Och han gav honom sitt svärd också. Och David provade sakerna, men de var alldeles för stora och tunga. Så han gav den tillbaka till Saul.
Jag är inte van vid sånt här,
sa han. Istället valde David ut 5 släta stenar från en bäck. Han tog sin slunga och ropade till Goliat,
du kommer emot mig med svärd och spjut, men jag kommer emot dig i Guds namn. Den här striden är Herrens.
Jätten kom närmare för att slåss mot David. Då satte David en sten i sin slunga och sköt iväg den mot Goliat. Stenen träffade Goliat mitt i pannan och Goliat föll ner död. David hade litat på Gud och Gud hjälpte David så att han vann. Alla människorna var väldigt glada. David hade en alldeles speciell uppgift i Sauls slott. När Saul kände sig ledsen spelade David på harpa för honom. Då brukade Saul känna sig bättre. Saul hade en son som hette Jonathan. Och Jonathan tyckte mycket om David. Han gav David sina kläder, sin pilbåge, sitt bälte, ja till och med sitt svärd. Jonathan och David blev bästa vänner. Gud välsignade David. Varje gång David gick ut i krig vann han. Och folket började tycka bättre om David än om Saul. Och därför blev Saul arg och avundsjuk. Saul blev så arg på David att han kastade sitt spjut mot honom. Han försökte döda David. Men David flydde undan Saul. Jonathan sa till David,
du måste lämna staden och komma bort från Saul.
David blev ledsen. Han skulle sakna Jonathan. Men Jonathan sa till honom,
ja, men vi ska alltid vara vänner. I all evighet ska vi vara bästa vänner.
Saul letade efter David, men han lyckades aldrig få tag i honom. Gud tog hand om David. När Saul hade dött blev David kung. David var en bra kung. Han älskade Gud och skrev många sånger som handlade om hur han älskade Gud. Så här skrev David.
Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro.
Han skrev också så här.
Lova Herren sol och måne. Lova honom alla lysande stjärnor. Lova honom snö och dimma. Lova honom berg och träd. Lova honom alla djur. Lova honom barn och gamla. Lova Herren.
Kung David hade en son som hette Salomo. När Salomo blev vuxen skulle han bli kung. Och en kväll frågade Gud Salomo.
Salomo, vad önskar du dig mest av allt?
Salomo svarade.
Jag vill bli en riktigt förståndig människa.
Gud sa. Då ska jag ge dig ett vist hjärta.
Salomo blev den visaste kungen i hela världen. Många kom för att fråga honom om olika saker och för att lyssna när han undervisade. Gud gjorde Salomo väldigt rik också. Och nu hade Guds folk inga fiender heller, utan kunde leva i lugn och ro. Nu valde Salomo ut arbetare till att bygga ett speciellt hus. Huset skulle bli ett riktigt fint tempel åt Gud. Templet, det var en plats där folket bad till Gud. När templet var färdigt sträckte Salomo upp sina händer mot himlen.
Lova Herren, sa han. Han har hållit alla våra löften och han ska alltid vara med oss.
Efter Salomo kom det många dåliga kungar. De glömde bort Gud och de började be till statyer som var gjorda av sten och trä. Gud blev väldigt ledsen. Gud utsåg en man som skulle påminna kungarna om att han var den enda sanna guden. Den som Gud valde ut hette Elia. Elia var profet. Han sa åt kungarna vad Gud ville att de skulle göra. Ahab hette en av de dåliga kungarna. Han ville inte ens lyssna på Elia. Han ville inte göra det som Gud ville. Elia sa,
därför att du är en så dålig kung så ska det inte regna i landet på väldigt länge.
När det inte regnade längre blev det svårt att få tag på mat. Elia hade inte heller något att äta, men Gud tog hand om Elia. Han visade Elia en bäck där han kunde få vatten. Elia bodde bredvid bäcken. Varje morgon kom det korpar till Elia med bröd och kött. De kom på kvällen också med mera bröd och kött. Och så drack Elia av vattnet från bäcken. Eftersom det inte regnade torkade Elias bäck ut så småningom. Nu hade han inget vatten och ingen mat. Men Gud tog fortfarande hand om honom.
Gå till en stad som heter Sarefat, sa Gud. Där finns en kvinna som ska ge dig mat.
Elia gick till Sarefat och i stadsporten mötte han en kvinna.
Du skulle inte kunna ge mig lite vatten och bröd,
frågade Elia. Men kvinnan svarade.
Jag har bara lite mjöl kvar i min kruka och lite olja i min kanna. Jag skulle just gå hem och baka lite bröd till mig och min pojke. Sen har vi ingen mat mer.
Men då sa Elia till kvinnan.
Var inte orolig. Gör lite bröd åt mig först. Sen kan du göra bröd till dig och din son. Gud ska se till att mjölkrukan inte är tom och att oljan inte tar slut i kannan.
Kvinnan gjorde som Elia sagt och Gud höll sitt löfte. Mjölet i krukan tog inte slut och oljekannan blev aldrig tom. Hennes familj kunde få mat varje dag. Elia stannade kvar i kvinnans hus och han fick äta hos henne.
Den onde kung Ahab fortsatte att vara ond. Han byggde statyer av trä, sten och metall. Statyerna kallade han för baler. Han sa att Baal var Gud. Och han ville att folket skulle be till Baal.
Gud skickade dit Elia. Och han sa till folket.
Ja, det är inte så svårt att ta reda på vem som är den sanna guden. Vi ska bygga två altaren av sten. Den ena ska vara till Baal och den andra åt min gud. Och så lägger vi ved på altarna. Och sen ska vi be att Gud skickar ner eld och som tänder på veden. Och de gjorde som Elia hade sagt. De som trodde på Baal bad till honom. Och de bad att han skulle skicka ner eld. Men Baal var ju bara en staty, så han kunde inte höra dem. Det kom ingen eld. Ropa högre, sa Elia. Han kanske är upptagen eller bortrest. Kanske ligger han och sover. Och de skrek högre och högre, men det kom ingen eld. Och nu var det Elias tur. Han grävde ett dike runt sitt altare. Och sen hällde han en massa vatten över altaret. Så att veden blev alldeles blöt. Hela altaret var blött. Och diket runt det blev fullt med vatten. Sen bad Elia. Käre Gud, visa folket att du är den sanne guden. Och Gud skickade ner eld. Eld brände upp både veden och altaret. Den brände till och med upp vattnet i diket. Och nu förstod alla vem som var den sanna guden. Elia behövde en medhjälpare, så han valde ut den åt sig. Det var en man som hette Elisa. Elisa älskade också Gud. En dag tog Elia med sig Elisa ut på en lång promenad. Elia var gammal nu och det var dags för honom att komma till himlen. När de kom till floden Jordan tog Elia av sig sin mantel. Han slog med den på vattnet och då flyttade vattnet sig åt sidorna. Elia och Elisa kunde gå över floden på torr mark. Och nu frågade Elia, är det något du önskar innan jag lämnar den här världen?
Ja, jag skulle vilja bli som du, svarade Elisa.
Ja, det var en svår sak du önskade, sa Elia. Men om du ser mig när jag far, så ska du få vad du bett om.
Rätt som det var, när de gick där och pratade, fick de se en vagn av eld komma emot dem. Den drogs av hästar som också var av eld. Vagnen körde fram mellan Elia och Elisa, och Elia for upp till himlen i en stormvind medan Elisa såg på. Då tog Elisa upp Elias mantel som hade fallit på marken och gick tillbaka till floden. Han slog på floden med manteln och vattnet flyttade på sig så att han kunde gå över. Nu var Guds kraft med Elisa, precis som den hade varit med Elia. En dag kom en kvinna till Elisa. Hon var orolig.
Jag är skyldig en man en massa pengar och jag har inga pengar att betala med. Mannen är arg och han säger att han ska ta ifrån mig mina söner och tvinga dem att arbeta åt honom. Vad ska jag göra?
Elisa frågade. Vad har du hemma i ditt hus?
Jag har bara lite olja, svarade hon.
Elisa sa till henne, gå till dina grannar och be att få låna tomma burkar och flaskor. Häll sedan olja i dem allihop. Kvinnan gjorde som Elisa sagt. Hon hällde och hällde, men hennes olja tog aldrig slut. Den tog inte slut förrän hon hade fyllt alla kärlen. Hon sa till Elisa,
nu är alla kärlen fulla.
Elisa sa, gå nu och sälj oljan, ta pengarna du får och betala tillbaka det som du är skyldig. Du kan behålla de pengar som blir över. Elisa gick runt till många städer och byar och gjorde vad Gud sa åt honom. En dag kom han till Sunem. Där bodde en rik kvinna. Hon bjöd hem Elisa på middag. Från den dagen fick han alltid äta hos henne varje gång han kom till Sunem. De blev väldigt goda vänner.
Vi bygger ett rum åt Elisa på vårt tak,
sa kvinnan till sin man.
Vi ställer dit en säng, ett bord, en stol och en lampa. Då kan han bo där varje gång han hälsar på.
Och de gjorde ett rum åt Elisa. En dag när Elisa var på besök i Sunem frågade han sin tjänare,
vet du något som jag kan göra för den här kvinnan som tack för rummet?
Hon vill ju så gärna ha ett barn, sa tjänaren.
Elisa kallade till sig kvinnan.
Nästa år
ska Gud ge dig en liten pojke, sa han. Och det blev precis som Elisa sagt. Nästa år fick kvinnan en liten baby, en pojke, och hon tyckte så mycket om honom. Naaman var ledare för en stor armé. Hans fru hade en hemhjälp, en flicka som var från Israel. Men Naaman var ledsen och orolig. Han hade en sjukdom som heter spetälska. Det är en väldigt svår sjukdom. En dag sa hemhjälpen till Naamans fru:
"Jag önskar att Naaman kunde få träffa Elisa. Elisa skulle kunna göra honom bra igen."
Då reste Naaman hela vägen till Elisa i Israel. Elisa sa till honom: "Gå till floden Jordan och tvätta dig i den 7 gånger, då blir du frisk."
Naaman tyckte det lät dumt och han blev arg.
"Jag kan ju lika gärna tvätta mig i floderna i mitt eget land," sa han. "Det är bättre."
Men Naamans tjänare sa:
"Gör som Elias sa, det är ju lätt gjort."
Och då gick Naaman ner till Jordanfloden och tvättade sig 7 gånger. Och han blev frisk, precis som Elisa hade sagt. Josia var bara 8 år när han blev kung. Han var en bra kung för att han lydde Gud. Guds tempel var gammalt nu och det hade gått sönder på en del ställen. Josia såg till att det blev lagat. En dag hittade prästen något i templet. Det var en väldigt viktig sak, nämligen boken där Guds lag stod uppskriven. Den hade varit bortglömd i många år. Prästen tog med sig boken till kung Josia och kungen läste den.
"Vi måste lyda de här lagarna,"
sa han.
"Vi måste göra det som Gud vill."
Och så gjorde de det. Gud var glad över kung Josia och välsignade honom. En dag kom armén från Babel för att slåss mot Guds folk. De tog saker från Guds tempel och de tog med sig några unga män från kungens slott. En av männen hette Daniel och hans 3 vänner Sadrak, Mesak och Abednego var också med. Kungen i Babel ville att de unga männen skulle arbeta åt honom. Han sa åt sin egen tjänare att ge dem mat från kungens eget bord. Men Daniel visste att kungens mat inte var den rätta för dem. Han bad tjänaren att de skulle slippa äta kungens mat.
"Om ni inte äter kungens mat blir ni svaga och sjuka. Kungen kommer att bli arg," sa tjänaren.
Då sa Daniel:
"Ge oss grönsaker och vatten i 10 dagar, så får vi se om vi blir sjuka eller inte."
Tjänaren gjorde som Daniel sagt. Han gav dem grönsaker att äta och vatten att dricka. Och när de 10 dagarna hade gått var tjänaren förvånad. De såg starka och friska ut, friskare än de män som åt kungens mat. Gud välsignade Daniel och hans vänner. De var långt hemifrån, men Gud var med dem. Gud lärde dem många saker och gjorde dem förståndiga. De älskade och lydde Gud. En dag ställde kungen i Babel ut en stor hög staty av guld. Han sa till folket:
"Ni kommer att få höra horn och pipor. När ni hör musiken ska ni buga er för statyn och be till den. Om ni inte gör det ska jag kasta er i en stor eld."
Sadrak, Mesak och Abednego visste att de bara kunde be till den enda sanna guden. Och de hörde musiken, men de bugade sig inte för statyn. Någon skvallrade för kungen och han kallade på Sadrak, Mesak och Abednego.
"Ni måste buga er och be till statyn," sa han.
Men de svarade:
"Vi kommer aldrig att be till en staty."
Kungen blev väldigt arg. Han kallade på sina tjänare:
"Gör elden så het ni kan och kasta de här männen i den," sa han.
Kungens tjänare gick och gjorde elden väldigt het och kastade Sadrak, Mesak och Abednego in i elden. Men kungen kunde inte tro sina ögon. Plötsligt syntes 4 män inne i elden. En såg ut som om han var Guds son. Männen gick omkring där inne och de brände sig inte ett dugg.
"Kom ut!"
ropade kungen. Sadrak, Mesak och Abnego kom ut. De hade inte bränt sig alls. De luktade inte ens rök. Kungen var väldigt förvånad. Han tackade och lovade Gud, för han förstod att det var Gud som hade räddat dem. Gud välsignade Daniel och gjorde honom väldigt klok. Kungen i Babel ville låta honom bestämma i hela landet. De andra kloka männen blev avundsjuka. De försökte komma på något dåligt hos Daniel. Men Daniel var en god människa. Han lydde alltid Gud. Då gjorde männen upp en plan. De gick till kungen.
Vi tycker att du ska göra en ny lag, sa de. Alla måste be till dig. Om de inte gör det så ska de kastas i lejongropen.
Kungen tyckte det lät bra. Så han bestämde om en sån lag. Daniel fick höra om den nya lagen, men han gick in i sitt rum och bad till Gud i alla fall. Männen visste att Daniel skulle göra det. De såg honom och tog honom till kungen.
Vi måste kasta Daniel i lejongropen.
Kungen blev ledsen för han tyckte om Daniel, men han kunde ju inte ändra på sin lag. Männens plan hade fungerat. De kastade ner Daniel till lejonen. Nästa morgon steg kungen upp tidigt och sprang iväg till lejongropen.
Daniel! Daniel, har din Gud räddat dig? Ropade han.
Ja, min kung, sa Daniel. Gud skickade en ängel som stängde till lejonens munnar. Kungen blev glad och hjälpte Daniel upp. Gud hade räddat honom. En dag talade Gud till en man som hette Jona.
Du måste gå till staden Nineve, sa Gud. De gör många stygga saker där och du måste säga åt dem att sluta.
Men Jona lydde inte Gud. Han steg på en stor båt och försökte segla bort från Gud. Men Gud visste vad Jona var. Han skickade en väldig storm.
Varför stormar det så? Undrar sjömännen.
Det är mitt fel, sa Jona. Om ni kastar mig i havet så slutar stormen.
De kastade Jona i havet och stormen slutade. Men en stor fisk kom simmade och svalde Jona. Inne i fiskens mage bad Jona hela tiden. Och efter 3 dagar och 3 nätter räddade Gud honom. Han lät fisken spotta ut Jona upp på land. Sedan sa Gud till Jona en gång till att gå till Nineve. Och nu gick han. Han sa åt folket där att sluta göra stygga saker. Och de lyssnade på Jona och ändrade sig. Gud var glad för att Jona hade lytt.